På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Det här avsnittet av Hockeypuls är sponsrat av Amazon Prime Video. Visste du att nästan 40 svenskar har spelat i Toronto Maple Leafs sedan Börje Salming kom dit på 70-talet och att ingen av dem har vunnit Stanley Cup? Men kanske blir det William Nylander som är med och bryter Torontos rekordlånga 54 säsonger utan vinst. För dig som gillar Toronto eller som inte kan få nog av NHL har vi ett streamingtips. Dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video. Där du kan följa just anrika Toronto Maple Leafs från klubbens och lagets allra innersta närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Hockeypuls!
Tjabba, tjena, hallå, känn er varmt välkomna till NHL Puls med min gode vän Jonathan Lindqvist, tillika via Play-profilen. Och Jonta, vi sviker våra lyssnare direkt här, för 8 dagar sedan, så, eller om det var 7, så lovade vi att vi skulle spela in nästa avsnitt, alltså det här, på samma plats för att förbättra kanske ljudkvalitet och kemi, men icke. Jag kom hem och du drog. Varför då?
Jag flydde fältet. Ja, nej, vi lyckades inte tajma det. Jag är nere i Stockholm nu. Vi har jag och Håkan ska kommentera Edmonton, Florida imorgon. Sjukt rolig match, måste jag säga. Det är nog kanske den match jag har varit mest taggad på att kommentera hela säsongen. Florida är ju väldigt roligt att kolla på. Edmonton av uppenbara skäl roliga och viktiga poäng på spel för dem också. Så att, ja, den ska bli kul. Och sen börjar jag också nämna att vi har Edmonton Carolina i NHL-studion på söndag. Vi kör ju söndagar nu, vilket är trevlig hockeydag efter att NFL är slut. Så att, det är också en rätt skaplig match. Så bra, bra hockeyhelg om man vill titta lite hockey. Så jag hoppas vi får med oss några i alla fall. Kan man utlova åtminstone något spektakulärt mål. Det är ju topp 3 i poängligan i samma match. På en sån
snyggt. Mm. Då har du fått 90 sekunder här att promota via Plays NHL-sändning i helgen. Ja,
första lördag sen söndag. De första 90 sekunderna också. Det var
generöst. Mm. De flesta lyssnarna brukar droppa av i 3 minuters sträcket, så det var bra att du fick nämna det. Roliga matcher och kul att få lyssna på dig och hockey tugga är på lördag kväll och sen studion på söndag. Som du säger, det är nästan den perfekta studiedagen för NHL med tanke på att ni konkurrerar om så mycket annat där på lördagen.
Ja, så är det ju. Det finns ju sjukt, där Premier League är ju så starkt och svensk hockey och allt möjligt. Men vad är väl det mot Florida Edmonton med mig och Södergren?
Ja, men du Jonta, det känns faktiskt olustigt och lite märkligt att sitta här och snacka upp NHL-helgen och även leverera ett nytt avsnitt av NHL-puls med tanke på det som händer i världen just nu med Rysslands invasion av Ukraina och parallellerna som dras till andra världskriget och den tid vi lever i just nu. Och jag tänker vi bara ska adressera det också, att vi är ju medvetna om det och att vi själva känner av det mycket och att sitta och prata hockey de här tiderna. Vi hoppas att det ska hjälpa någon i alla fall, att man kanske kan zona bort en timme eller två under den här tiden som vi sitter och tuggar.
Ja, men man ska ju säga att det här är ju jätteallvarligt och anledningen till att vi inte pratar mer om det är ju först och främst att varför ska vi göra det liksom. Det finns bra nyhetskällor att följa och lyckligtvis har vi en stark mediebevakning här och om man då ska prata den perspektiven, vi som kommer från mediebiten. Jag har en god vän Isabel Kuchedian på Washington Post som bevakar det här också liksom, och det jag vet inte, det är bara vi ska inte prata om det här, men vi tar det på största allvar. Det är hemskt.
Ja, det är det. Sen finns det väl kanske någonting att dra i här kring det hockeymässiga, just Alexander Ovechkin och hans stöd till Vladimir Putin tidigare. Och det här har ju blivit en ganska stor sak i NHL-världen, och du som känner den betydligt bättre än vad jag gör. Hur rapporteras det om det här, och hur många är det som ställer sig på sidan att han ska stå till svars, och hur många är det som tycker att hockey ska vara hockey och politik ska vara politik?
Ja, alltså nu börjar det ju verkligen, vi får se hur det här kommer att utveckla sig, men det här, om vi då ska ta hockeyperspektivet, så kommer det ju påverka ganska mycket här. Inte minst, jag tänker på de alltså, icke-ryska spelarna som är i KL, där har man ju redan hört att spelare börjar fundera, liksom, vill man vara kvar? Det är mycket pengar man lämnar på bordet för spelare som kanske inte liksom tjänar, jag är helt klar för resten av livet, pengar. Men den grejen kommer ju vara någonting, och det kommer ju bli en fråga här också. Hur kommer Ovechkin att uttala sig om det här? Kommer han, alltså om han går ut och ger liksom ett fullt stöd för den här invasionen, så
då kan han spela kvar i NHL då? Det är frågan. Det är svårt att spekulera i, såklart, men ja. Hur ska han uttala sig då? För jag läste ju någonstans att han har ju familj fortfarande kvar i Ryssland med familj, eller med fru och barn och föräldrar.
Absolut, jag menar, vi minns ju Panarin-situationen i fjol när han tog ett break för att han var så orolig för sin familj där hemma, efter att han hade liksom uttalat sig kritiskt mot Putin och sådär. Och det ska man väl komma ihåg i det här också, att det är inte helt lätt för de här ryska spelarna att bara gå ut och fördöma saker till höger och vänster. Det är mycket på spel, och det är lätt att säga det när man inte har lika mycket på spel. Så att min spontana känsla att det är väldigt trevande. Alltså jag tror att det är en osäker tid. Många av de här yngre generationens ryska spelare upplever jag kanske är lite mer lite mer västerländska i sitt tänk kanske, och
mer regimkritiska också kanske.
Ja, precis. Det är kanske ett bättre ord att använda. Så att det här kommer ju, jag tror att många kommer att liksom försöka hålla en låg profil i det här, och jag förstår varför man väljer att göra det. Sen kommer det ju få såklart stora effekter på hockeyn i stort, liksom i form av jag menar, någonstans måste man ju dra en gräns, jag tänker, för internationella hockeyförbundet, och göra en markering vilken typ av event man har där, eller framförallt kanske väljer att inte ha där, och den typen av saker. Och
ja, alltså det är bara ställa in all form av medverkan i turneringar som sker i Ryssland, och sedan ta en rejäl funderare kring om man ska tillåta ryska lag i till exempel Bayer Hockey Games som arrangeras här i Sverige om några månader. Och Anders Larsson, Svenska ishockeyförbundets ordförande, tillika ledamot i internationella ishockeyförbundet, satt ju med Simons studio häromdagen. Jag vet inte om du såg det, men han sa ju att det är högst tveksamt om man kan tillåta ett ryskt lag i en sån turnering. Vilket känns fullt logiskt.
Så är det ju. För där pratar man verkligen att då är det en representation för landet. Det är en annan sak i NHL, då är det enskilda spelare som, ja visst, exakt, de är ju ryska spelare, men de representerar ju bara sig själva på det sättet. Och jag tror att det kommer bli, ja, min känsla är att det kommer vara lite avvaktande här, och alla kommer se vart det här tar vägen. Och
men så här då, Jonta, tror du att det här skulle kunna bli ett definierande ögonblick för Alexander Ovechkins eftermäle, beroende på vad han uttrycker här, att hans karriär, men den kan man inte snacka bort, det är en av de bästa målskyttarna i NHL:s historia, men att det alltid kommer att finnas en asterisk där, att men det han uttryckte om Putin eller Ryssland-Ukraina-situationen hänger med?
Så är det ju. Han har ju fått mycket kritik av folk som är mer insatta i rysk politik, skulle jag säga, för det här stödet. För att han är väl den som står ut med det mest aktiva stödet. Många spelare har ju kanske liksom hållit sig relativt neutrala, men inte på något sätt vill fördöma. Och det, återigen, det kan man förstå varför. Men Ovechkin är väl den som i marginal har varit den tydligaste supporten. Och nu när det här händer, när vi faktiskt pratar om ett regelrätt krig på det här sättet och en invasion, då, ja, vad han gör här kommer att påverka hur han blir ihågkommen. Inget snack om den saken.
Mm.
Det bästa exemplet är väl att saker ibland kommer i kapp. Alltså, Bobby Hull fick ju sluta som ambassadör för Chicago. Han har ju ett otroligt problematiskt förflutet. Och till slut kom det kapp på honom. Han var ju, Bobby Hull var ju Ovechkin för Ovechkin. Tidernas bästa målskytt en gång i världen. Mm. Men till slut så kom det i kapp på honom, och någonstans så kan det göra med Ovechkin här också.
Vi ska ta och traska vidare till NHL. Det som händer i sporten, trots hur svårt det är. Hur svårt det kan bli, Jonta. Det känns ju inte naturligt på något sätt. Men vi brukar ju inleda med ett nyhetssvep. Det ska vi inte göra den här gången med tanke på att vi har en ungefär en månad kvar till trade deadline. Så vi ska djupdyka i det ämnet. Och vi ska ha ett svenskt fokus här faktiskt, har vi tänkt. För det är ju en hel del blågula landsmän som det snackas om och som troligen kommer byta klubbadress här inom de kommande veckorna.
Ja, men så är det ju. Och sen finns det många som kanske kommer att göra det också. Så att någonstans är det väl läge att ta ett grepp här på alla svenskarna. Och, som inte alla, men några av namnen som är aktuella här. Vem är du mest nyfiken på?
Så här, för nytillkomna lyssnare. Jag och Jonta inledde ju säsongen 21-22 med att presentera sex vad. Med lite olika hålltider för säsongen. Bland annat så hade vi ju ett som tog slut vid kalenderåret här. Den svensk som gjorde flest poäng under 2021. Och där vann ju Jonta som hade Gabriel Landeskog. Och jag hade Mika Zibanejad. Och nästa vad som tar slut här, det är ju vid deadline faktiskt. Då hade vi tre svenska var som vi spånade lite skulle kunna byta en organisation. Och då hade du Hampus Lindholm, Rickard Rakell och Patrik Nemeth. Jag hade Filip Forsberg, Victor Olofsson och Oliver Kyllington. Så kanske något av de namnen dock. De har ju hört att det bubblas lite kring Filip Forsbergs framtid.
Ja, om vi börjar med Filip så är han ju den... han och John Klingberg är ju de bästa svenska spelarna som det har pratats om. Nu är ju John, tror jag, betydligt närmare att trada än Filip. Men om vi tar Filips situation här. Det har ju varit lite rapporter de senaste dagarna om att Nashville shoppar honom. Jag har försökt att kolla upp det så gott jag går. Och det, jag tror att man ska ta dem i en nypa salt. Jag tror att närmare sanningen är att det pågår en förhandling nu. Och att det är fokus från David Poile, då, Nashville general manager. Att först och främst se om man kan signa Filip. Sedan, det är en månad kvar som du sa. Händer det ingenting de här kommande veckorna. Eller han känner att nej, men det här går överhuvudtaget inte alls. Då kan det nog bli så att de börjar titta på en trade. Alternativt om de verkligen får ett sånt gudfaderbud som de inte kan säga nej till. Men de går ganska bra i Nashville. Filip är en riktig publikfavorit där. Han är en spelare som jag tror är viktig att ha i den här ombyggnadsfasen de har. För sin relation med fansen. Han är den mest... Ja, jag skulle säga att han är den mest spektakulära spelaren i Nashvilles historia. Och av den anledningen, och en väldigt sympatisk människa, så av den anledningen en stor publikfavorit, utöver att han också är en väldigt bra spelare. Jag tror att i Philips fall, vi har ju pratat om det tidigare, att någonstans ett Mika Zibanejad-kontrakt 8x8,5 tror jag är vad som kommer att krävas för att de ska signa det här. Och då har vi det som måttstock att han kommer att tjäna mer än Ryan Johansson och Matt Duchene som har 8, men mindre än Roman Josi som har 9,059. Det är en sån här tröjnummer Susan Hayesen som håller på med NHL. Han har ju 59. Där någonstans så tror jag, känner båda parterna bekväma med det, då tror jag att det där kommer att landa. Jag tror inte att det är omöjligt.
Men Jonta, hur läser du av de här uppgifterna som har sipprat ut om Filip? Skulle det kunna vara så att det här kommer ifrån Nashvilles läger och att de vill sätta press på Filip och agenten här att acceptera ett bud innan deadline?
Ja, det är möjligt, men jag tror att grejen är att Filip sitter i ett ganska bra läge, för att hade det här varit för 2 år sedan när Nashville fortfarande sågs allmänt som en Stanley Cup-utmanare, ja, men då var det så här, Nashville satt i ett guldläge då. Det var liksom okej, bra liksom ekonomiskt, skattemässigt och även kostnaden för att bo och leva i Nashville är väldigt låga. Trevligt ställe att bo på, populärt på det sättet, och ett väldigt bra lag med bra drag på läktarna. Så då hade de liksom så mycket hävarm för att få spelare att ta rabatt eller ta kontrakt. Men jag tror att Filip är ett läge här, han vet vad det är att vara i Nashville. Han vet också att okej, det här är ett lag som kan göra saker, men det är absolut ingen Stanley Cup-utmanare på det sättet. Så att jag tror att de kan i deras läge sitta lugna i båten och säga att men vi vill ha marknadsvärde. Och jag tror att det kommer att...
Sen finns det väl en tung faktor här i också, att om man ska jämföra med ja, men en i vårt grannland, Patrik Laine, och hans situation i Winnipeg, han vantrivdes ju där under flera år enligt rapporterna i alla fall. Filip har ju uttryckligen sagt att han vill vara i Nashville och att han känner sig väldigt hemma där. Och det talar väl ändå för att det kommer att lösa sig till slut. Sen, absolut, John Klingberg har sagt detsamma om Dallas, och här verkar han byta klubb. Men Filip i Nashville är väl det mest sannolika om vi ska sätta ut någon slags procentsats.
Ja, så är det väl. Sen ska vi faktiskt ge nu ska vi ge Winnipeg lite försvar här. Jag tror inte att, bara för att förtydliga här, så var det inte så att det fanns så mycket rapporter om att Laine vantrivdes i Winnipeg, utan mer då med rollen i laget.
Mm, sant.
Bara för att känna att vi ger Winnipeg så mycket skit, så jag vill förtydliga det.
Men det är bra att du för det till protokollet faktiskt.
Ja, men Laine, om vi då ska bara ta en liten sväng där. Laine är intressant. Han har ju alltid varit tydlig med att han bryr sig inte vart han spelar. Samma nu med Columbus liksom, för det är också inte heller ett typiskt sexigt ställe. Han bara, men Han bryr sig inte. Han vill ju spela hockey och COD. Och det kan man ju göra var som helst.
Alltså, och han spelar ju rätt bra hockey nu också.
Ja, även bra på COD har jag hört.
Men jaha, har du mött honom där?
Ja, nej, jag har aldrig spelat, men jag har hört att han skjuter mycket där också.
Ja. Ja, superkort passus här. Vad tror du att han får för kontrakt?
Oh, den är så svår. Men alltså, jag tror att det blir lite Wrens-grejen. Att de kommer att behöva betala för att behålla honom. Och då
snackar vi upp mot 10?
Ja, men 9 i alla fall, det tror jag.
Ja, okej. Ja, det är saftigt. Mm. Och är det typ brokontrakt då, eller skriver man långt?
Nej, det blir nog långt nu.
Okej. För han har skrivit ganska korta kontrakt.
Ja, och någonstans tror jag att han känner att ja, ni får ge mig det här. Han har, det kan ju bli arbitration och ett årskontrakt och allt det där. Men jag tror att han kommer säga att ja, men jag vill ha 9 gånger 8, nu räcker det liksom.
Det rimmar ju rätt väl med hans vem bryr sig om 10 år personlighet att skriva korta kontrakt. Att hela tiden satsa på sig själv.
Ja, men jag tror att det har mer har varit en sån grej att han har varit så extremt svår att, alltså, vad är han värd liksom? Mm. Vad är Patrik Laine för spelare? Jag känner det nu också när man, jag såg Columbus senaste matchen mot Florida som en, jag brukar alltid kolla på lagen och kommentera någon match innan, och man ser honom i så här att han är så svår att bedöma. Han gjorde ju mål i den matchen liksom, han har gjort jättemycket poäng, han har det där skottet. Han har ju en förmåga, han har bra händer och liksom, han är ju väldigt lurig i sin pucktransport. Han ser ju så trög ut ibland, men det går ju undan och händerna är bra och allt det där. Men vad är han liksom? Är han en spelare som driver en kedja? Det är han väl inte riktigt. Vad skulle han vara med en bra center? Är han en 50-målsskytt eller en 60-målsskytt? Det var det man tänkte när han kom in i ligan.
Ja, ja. Alltså hans första 2 säsonger var ju formidabla. Då var han ju liksom på väg mot 50 mål där.
Precis, och jag menar, nu spelar med all respekt för Jakub Voracek som är en av de bästa passningsspelarna i sin generation, så börjar ju den generationen fasas ut. Han spelar liksom inte, man har inte riktigt fått se honom i den miljön än där man känner att det här är en perfekt situation för honom att lyckas i. Så att det är så svårt att säga med Laine vad han är för spelare.
Och det hade ju varit kul att se honom i Anaheim. Nu bryter jag in här. Men att han på något sätt fortsätter Sällenes legacy och får spela tillsammans med alla ungtuppar som finns där.
Ja, absolut. Det skulle han
det hade varit en ganska kul fit faktiskt.
Ja, ja, men vi får se vad som händer där. Men
vi fortsätter. För John Klingberg nämnde du i förbifarten där. Filip Forsberg kanske vi ska sätta punkt för.
Ja, men jag tror mitt bett är att Filip blir kvar, men det kommer att bero mycket på hur förhandlingarna går de kommande veckorna. Och om Poil inte känner att det går framåt, då tror jag att det där kan svänga väldigt fort.
Ja, ge mig en klubb då, som skulle kunna tänkas trada för Filip.
Jag satt och funderade på det igår, det hade svårt att hitta en klockring. Filip är ju perfekt för ett lag som behöver en någon Phil Kessel. Så vad Phil Kessel var för Pittsburgh de här mästaråren, när det var så här, okej, vi har vår första kedja, de hade ju till och med Kessel i tredje kedjan, men en spelare för andra eller tredje kedjan som kan vara en riktig joker och liksom verkligen straffa lag om de fokuserar för mycket på stjärnorna.
Men skulle det kunna vara Colorado? Vi pratade ganska mycket om Claude Giroux förra avsnittet och att han har placerats där.
Ja, Colorado skulle kunna vara ett alltså Filip, om du sätter då Filip i deras, ja, till och med kanske deras tredje kedja faktiskt. Att du säger, okej, det här är din show nu liksom. Ni kommer få ganska mycket speltid här i 5-5. Men mot lite mjukare motstånd, gör vad du vill liksom. Det är inte alls ett dolt alternativ. För att du har den andra kedjan där med Nichushkin och Kadri. och Burakovsky ofta, som är en ganska bra, alltså både Kadri och Nichushkin är ganska bra defensiva spelare som du kan slänga ut mot motståndarnas bästa. Så att han skulle passa jättebra där. Man tänker ju alltid på Edmonton såna här gånger, men de har ju fått till lite bredd nu med McCain. Värvningen, Pittsburgh för den delen inte omöjligt, och sedan...
Jag minns att vi satt och snackade om det i ett NHL-kvarten förra säsongen, att det vattnades i munnen när man tänkte Crosby och Filip där i slutet av den säsongen, men det blev ju aldrig av.
Ja, och sen ett annat uppenbart lag som har nämnts förut är ju också Boston, som ju fortfarande liksom inte har den där spetsen bakom första kedjan. De vill ju primärt ha en center, jag tror att de kommer efter Thomas Hertel, men...
Det skulle kunna vara tänkbart med Washington, va? För de är ju i ett vinna-nuläge.
Absolut, och där har du också grejen, alltså Philips styrka är att han är en spelare som känner att han kan producera väldigt bra utan att ha en jätteframträdande powerplay-roll. Han är en bra 5-mot-5 spelare. Och många av de här utmanarlagen har ju ganska, de har sina 3-4 forward som är svåra att flytta på i powerplay. Du pratar om Colorado, du pratar om Washington, liksom, vem ska han peta? Men Philip känner jag en spelare som du kan komma in och få ut mycket av utan att han får spela första PP. Och det gäller inte för alla offensiva stjärnor. Vissa tror jag verkligen behöver den där tiden och de här toucherna man får i PP för att komma igång. Så Washington skulle absolut kunna funka också.
Problemet där är väl att Martin Erat inte spelar längre. Trada mot honom. 2-5 var det skämtet.
Ja, det kan inte lyckas jämt.
Nej.
Jag uppmuntrar er att försöka.
Ja, men det är bra. Vi stänger Filip Forsberg för den här gången. Får säkert läge att återkomma till honom i NHL Puls framöver. Men John Klingberg vill jag stanna vid. Där har ju förhandlingarna fallit samman totalt. Och vi behöver väl inte återupprepa oss allt för mycket vad vi har sagt och så. Men han har ju varit väldigt tydlig utåt sett i media vad han känner kring hela den här situationen. Och om vi sa att Filip troligtvis blir kvar i Nashville, så är väl känslan här att John Klingberg har gjort sitt i Dallas.
Ja, jag tror att det ska mycket till för att han blir kvar här. Möjligtvis att de behåller honom för att gå på deadline här. Men alltså, någonstans så måste de ju, de måste sälja och gå för det. Jag tror att Dallas kan ha en riktigt fin deadline här. Om man kollar, de har två av de mest eftertraktade spelarna i John Klingberg och Joe Pavelski på utgående kontrakt. De vill behålla Pavelski. Man pratar ju ofta om sådana här scenarion där man ska trada någon och sen signar dem igen i sommar, och de är väldigt sällan realistiska. Det här är väl ett undantagsfall. Jag kan tänka mig att för Pavelski att de har en handskaksöverkommelse om att ja, men vi flippar det nu så du får chansen att gå till en utmanare och vinna och någonstans som man inte har gjort. Och sedan kommer det ligga ett kontrakt där det väntar på dig i sommar. Så du kan ha kvar familjen och allt det där.
Men Klingberg då? Om vi ska snacka klubbar som du har ryktats kring. Så jag vill att du börjar prata om Toronto. För det sades ju ganska nyligen här att de var och tittade mycket på Klingberg och kände okej, kan vi sätta upp honom i vår roster? Men gjorde då bedömningen att nej, men den här spelartypen har vi ändå i vår backuppsättning, så det är bättre att vi går lite mer på kraft och tyngd, för det saknar vi.
Ja, det är ju det man tänker när man tittar på utsidan, framförallt när Jake Massin har skadeproblem, så saknar de ju den typen av spelare. Man tänker ju, ja, men en sån som mer så här Mark Giordano och kanske Hampus Lindholm om han skulle komma ut på marknaden, den typen av spelare. Men de verkar ändå ha ett gott öga till John, och samma där med John, att han är en, man tänker mycket på powerplay, han är en underskattad 5-mot-5 spelare. Du kanske inte vill ha honom som din liksom matchup back i ett slutspel. Men han kan göra väldigt bra resultat även i 5-mot-5 tack vare sin spelförståelse. Ja, men som sagt, en underskattad defensiv tycker jag. Så att
du lanserade ju Tampa från ingenstans när vi pratade Klingberg för några veckor sedan.
Ja, men Tampa har ju ändå inte en jättebra högersida. Jag tänker liksom, ja, men återigen liksom, de går in med Jan Rutta liksom, med all respekt för honom.
Bra, bra uttal där också. Eller Jan.
Ja.
Men alltså Tampa har väl en väldigt bra backsida om man jämför med många andra NHL-klubbar. De skulle väl kanske behöva lite mer på forwardsledet där, eller? I typ en tredje kedja.
Ja, men så är det. Nu skulle de kunna krydda till den. Samtidigt så har ju de har ju någonting härligt i den här kedjan med Perry, Belmar och Maroon. Det är en fjärde kedja som jag skulle gå in i ett slutspel med.
Men de har ju inte Goodrow, Gord och... Nu tappar jag tredje gubben här. Hjälp mig.
Coleman.
Ja, tack så mycket. De har ju inte den kedjan.
Nej, de har ju en ny, de kallar det för The Kid Line, vilket någon rolig, jag tror det var Braden Point som sa att det är sjukt att vi är ligans äldsta Kid Line, för de är ju typ 23 eller äldre, vilket är gammalt i en eller mått.
Jag såg någon lista på att Tampa är ett, jag tror att det var tredje äldsta laget i en all. Washington, ja, och Pittsburgh före.
Ja, de har ju tre, de har ju Perry, Belmar och Elliot som är 84 eller 85 tror jag, och det är, finns ju typ bara 15 sådana kvar ännu. Så att ha tre av dem är ju gammalt. Men de har ju den tredje kedjan med då Kachuk, Radish och Ross Colton. Och den är ju helt okej. Okay. Jag vet inte hur de tjänar för det. Men jag är inte säker på att de går efter. Men jag tänker så här, slänger du in John Klingberg istället för Rutta? Så att du kan någonstans spela. Sherlock och McDonough är ju ett fantastiskt chattanpar. Du kan peta ner Rutta i tredje med Sergachev. Alltså det kan ju bli ruggigt, ruggigt bra. Sen finns det ju inte.
Men kör du Hedman och Klingberg i första då? Är det givet?
Ja, det skulle vara givet tror jag. Ja. Men det finns ju inte jättemycket powerplay-tid att få och sånt där. Så att jag tror inte att det är så här. Jag tror inte att de kommer att gå efter honom av den anledningen att det kommer att finnas någon som behöver honom mer som kommer att betala mer.
Snygg brygga över till det då. Vilka tror du skulle kunna betala ganska dyrt för att ta Klingberg?
Ja, alltså det har ju nämnts Carolina har ju nämnts som det lag som är liksom hetast på honom. Och då tror jag också att
och visst, jag frågade dig om Hedman Klingberg där. Är det Jacob Slavin och Klingberg i första backparet för dem?
Ja, det skulle ju kunna bli. Slavin hade ju väldigt fina resultat med tycker Hamilton som en snarlik spelartyp, en mer offensivt lagd back. Nu Klingberg är mer av en spelfördelare och Hamilton mer av en skytt, så de är inte identiska spelare, men det tror jag absolut. Och jag tror också att de tänker honom som någon sorts långsiktig lösning istället för Tony D'Angelo som jag har kommit in och varit väldigt bra på det han gör offensivt i powerplay och sånt där. I Klingberg får du kanske en mer komplett spelare som kan göra samma saker eller till och med bättre saker i powerplay också, så att jag tror att de tänker att i det fallet så tror jag att vi pratar liksom en långsiktig lösning. Det är inte en rental, utan då tror jag de vill signa honom också.
Okej, okay. Så de tradar till sig honom innan deadline och skrivit längre kontrakt som han vill ha, alltså upp mot 7-8 år då, att de vill ha ge det.
Ja, det är inte ett omöjligt scenario, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja, men Klingberg till Carolina då. Och sen tycker jag att vi fortsätter på trappan här över svenskar som kan gå innan deadline. Och precis innan vi tryter rec, Jonta, så sa du Robban Hägg. Han skulle jag nog kunna sätta etta på den här listan.
Ja, men alltså man ska prata svenskar som sannolikt blir tradade, så känns ju Hägg, om man hör nordamerikansk media, som någon som alla bara tar för givet att han kommer flippas. Och han är ju en typisk sån breddvärvning. Han är ju liksom,
är det där ett nytt liksom uttryck när man ska prata om byta spelare, att någon flippas? Jag har inte hört det förut.
Jaha, den skulle jag säga. Ja, det är ju lite svengelska, flippa till deadline.
Ah, okay.
Men jag kan ju tycka att det funkar på svenska också faktiskt.
Alltså flippa coin typ, eller?
Nej, men bara flippa över den. Alltså ungefär som att man kastar över den till ett annat lag.
Oh.
Men det känns som att det är, nu, jag har aldrig reflekterat över det här, men jag känner att man måste säga flippa till deadline, så pratar man om liksom inte supernotabla trader, med all respekt för Hägg.
Men, alltså typ andra tredjehandsorteringen av spelare.
Ja, men lite så. Flip the draft pick to get a 75 minuter deadline, någonting sånt där.
Ja, men bra, då har vi förtydligat det för alla lyssnare också.
Varför tror jag, jag har aldrig tänkt över det. Jag kanske har helt fel, att få återkomma. Men,
du har vilket... men Hägg då?
Ja, men han är ju liksom, jag tänker på Luke Chen till Tampa.
Mm.
Alltså han funkade ju bra där. Alltså den typen av spelare, Hägg är ju på en eller nivå liksom spelare som var väldigt enkelt, väldigt fysiskt, alltså smäller på, täcker skott, hela den fadrullan liksom.
Och men snackar man rollbeskrivning, så är det en kille för ett tredje backpar och kanske ett andra boxplay typ.
Ja, men den typen av grej. Kanske en sjunde back liksom. Någon som, han kanske inte skulle spela alla matcher i slutspelet. För att hur den än är, så kommer han ju komma till ett lag som har ett ganska bra lag i och med att det är ett slutspelslag. Men jag tror att de liksom, ingen nonsens typisk spelare som jag tror att klubbar gillar att ha i slutspel. Så att han känns, och sen är han billigt, billigt utgående kontrakt, så liksom han kommer vara billig att värva. Buffalo kommer inte börja jättemycket för honom. Han kommer gå och få in under lönetaket. Så att jag skulle, han känns väldigt sannolikt att han kommer att hamna någonstans.
Skulle inte, med tanke på vad vi pratar om Toronto, skulle inte det kunna vara en ganska bra fit?
Jo, det skulle det ju faktiskt kunna vara. Sen kanske de ännu hellre vill ha en writer. Men i Häggs fall så tror jag att du skulle kunna sätta honom i nästan vilket lag som helst och säga att ja, men absolut. Det är rimligt.
Ja.
Det är därför det gör så sannolikt också.
Tänker man ska ge utbyte här då? Alltså det är inte ett högt pris som behöver betalas.
För Hägg?
Ja, alltså är det liksom ett draftval i någon lägre runda typ?
Ja.
Ja.
Det skulle jag säga.
56, 7, alltså till och med så pass, eller tredje rundan typ? Eller?
De kan, ja, tredje kanske de kan få.
Ja, okej. Okay. Jag tycker att nu är vi nästan uppe på en halvtimmes inspelning här och vi har annat att prata om, men Anaheim-svenskarna, det är ju ett drygt årstid som man har snackat om Raquel och Lindholm, att ja, men de är nog på väg att kanske göra sina sista säsonger i Kalifornien. Och nu har ju Pat Verbeek kommit in och ska analysera situationen som klubbens nya general manager innan han tar några beslut. Men utifrån, ja, men dina kontakter och känningar där borta, är det trade för båda, för en av dem eller för ingen?
Ja, min känsla, jag tror att de kommer att förlänga Hampus. Jag tror att vi kollar på här och känner att vi är inte jättelångt borta att vara ett slutspelslag igen. Jag vet också att det är viktigt för Anaheim att vara ett slutspelslag. Om vi då ska, lite kontext här, så är ju Anaheim ett av de här lagen där det nästan är viktigare att vara ett slutspelslag än att faktiskt gå hela vägen och vinna. Av den anledningen att det är inte en jättestabil marknad. När de förlorar så är det tomt på läktarna. Och för dem att liksom vara med år efter år är viktigare för klubbens överlevnad, tror jag, än att liksom gå all in ett år och vinna och sedan rasa. Och jag tror att tittar på den situationen känner sig att okej, Hampus är 94, liksom vi kommer inte kunna, de kommer inte kunna få den spelaren på öppna marknaden, även om det vore idealt för dem ur ett utmanande fönster att signa den spelaren om 2 år eller 1 år istället för nu. Så tror jag att de kommer titta på och känna att vi vill ha honom. Plus att han är en liksom bra influencer för det här unga laget. Och väldigt seriös och liksom, i sin inställning och allt det där. Så att jag tror att... min magkänsla där är att det där kommer att lösa sig. Men han är ju en spelare som skulle kunna inbringa mycket. Alltså vi pratar till exempel, bara för att dra några exempel. Toronto som en massinersättare beroende på hur hans hälsa är. St. Louis är ett lag som har haft enorma problem på vänstersidan av försvaret. Om han skulle komma in och kunna hjälpa och lyfta Colton Pareko. Pareko har vi sett nu är inte en spelare som på egen hand kan bära ett första par. Scandella och Mikkola har inte funkat där. Jag tror att St. Louis spontant, om han kommer ut på marknaden, skulle betala ett jättepris. Florida har väl, med all respekt för Gustav Forsling, så är han är deras bästa left-back just nu. För ett lag som vill gå hela vägen den här säsongen så kanske
det inte... Där kittlade lite grann Florida.
Florida är ju ett väldigt rimligt lag faktiskt, om man ska prata för Lindholm att prata om, då vi pratar om för John att sign, alltså trade and sign liksom. Eller sign and trade. Jag tror att Florida skulle kunna vara beredd att betala honom ett bra kontrakt för de känner att det här är precis den spelaren vi behöver. För det är det.
Ja. Men alltså Hampus är... Det är ju ett relativt trade-vänligt kontrakt också. Alltså, han har väl 5,2 i dagsläget.
Ja.
Och du får ganska mycket spelare för den pengen.
Absolut. Och sedan brukar vid deadline brukar det där alltid lösa sig. Liksom. Så det tror jag inte är något problem för egentligen något lag att klämma in honom.
Sen är ju han i ett läge, Jonta, alltså han är 28 år nu. Han skulle väl kunna tänkas vilja ha ett kontrakt upp mot 6 år i alla fall. Det sista
ja,
kanske han tar.
Ja, minimum. Jag tror ju att han kan begära 7. Jag tror han kommer att begära 8 där och det kommer att vara dyrt. Jag tycker inte, jag ser till vad backar kostar nu så tänker jag att ska han ut på öppna marknaden så är ju 7 gånger 7 tror jag är liksom
Det, alltså hans backkollega Ken Fowler ligger på 6,5.
Ja.
Sen är de ju olika spelartyper i och för sig. Men.
Ja. Nej, men jag tror att 7 liksom borde vara i underkant. Liksom. Mellan 7 och 8 och mellan 7 och 8 både gällande lön och antal år skulle jag säga.
Ja. Raquel då? Lika gammal, 28 bast. Lite lägre cap hits, nere på 3,8. Det lät på dig som att det här är nog mer troligt att han skeppas.
Ja, men någonstans så tror jag att jag undrar om de inte sitter där och funderar liksom att så här, men vi måste sälja någonting. För att de vill bygga på talangbanken lite mer. Det kan vara ett bra läge att sälja på Racke. Han gör sin bästa säsong sedan 17-18. Skulle jag säga.
Men Jonta, får jag bryta in här faktiskt? För du säger att de behöver bygga på sin talangbank. Men med nuvarande lag, behöver de göra det? Jag tänker om man ger Troy Terry, Trevor Zegras, Jamie Drisdale 2-3 säsonger. Sen behåller man kärnan med Getzlaff och Lindholm och Cam Fowler och allt vad de heter. John Gibson. Då har man väl kanske ett utmanarlag eventuellt?
Absolut. Kärnan finns där. Alltså som du var inne på. Du har Fowler och Hampus i varsitt par. Du har Gibson i mål. Och sedan de här unga spelarna. Men sedan är ju frågan där också. Terry gör en jättebra säsong. De har Mason McTavish som kommer att komma upp nästa år. Som är också en bra spelare. Zegras är ju väldigt spektakulär. Men just nu är ju Zegras den enda som man känner att det här är en riktig stjärna potentiellt. Och jag tycker inte det är en garanti heller. För att han ska vara det. Alltså en bra jämförelse kan säga med Zegras är så här. Är han Johnny Gaudreau eller Patrick Kane? Exactly. Med all respekt för Gaudreau som gör en fantastisk säsong den här säsongen. Så är inte jag såld på honom än som spelare. Men alltså som en spelare som då är den ledande spelaren i ett Stanley Cup vinnande lag. Han är ju en fantastisk spelare. Som kommer, alltså, men
det där är nästan ett ämne för framtida avsnitt. Är Zegras en artist eller en superstjärna? Alltså vilket fack sätter man honom i de kommande åren? Så kanske man kan ta med några andra spelare från andra.
Ja, men precis. Men det jag skulle säga med talangbanken är att det handlar inte bara om att ha de här byggstenarna. Det handlar också om att när du är och ska vara en utmanare så...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Behöver också ha spelare som kan komma in och spela på billiga kontrakt och vara bra. Så att det är det jag menar med att bygga på talangbanken. Att om du nu signar Hampus och du signar... du har de andra spelarna signa och sedan ska Zegras ha sitt stora kontrakt och liksom allt det där, då behöver du ha bra rookies som man draftar nu som inte är Zegras talanger men som är såhär, ja de kommer om 2-3 år kommer de att vara redo att spela NHL och då kommer vi ha dem på ett rookie-kontrakt i 3 år när vi har vårt utmanarfönster där de kan vara billiga och bra spelare. Så det är också det man ska komma ihåg när vi pratar om att bygga talangbanken. Det handlar inte bara om att ha den här stommen uppenbarligen, om du kollar på till exempel Edmonton och Buffalo så här, ja men vi har 3 riktigt bra råtalanger som är potentiella superstjärnor, men allt det där runt om är så himla viktigt också.
Nu är det så att vi alldeles snart ska traska vidare till nästa samtalsämne i NHL Puls, men du får faktiskt avgöra här om det är något svenskt namn som måste slängas upp innan vi säger tack och hej för det här avsnittet, för vi kommer ju att återkomma till det som händer innan trade deadline. Det kan vi ju lova, Jonta.
Ja, men först och främst kanske vi ska ta Raquel i mål då.
Ja, okej, okay, gör det lite kvickt för det, nu börjar klockan klämta här på min paddeltid.
Aj. Okej, men då Raquel säger 50-50, jag tror att han hänger lite lösare. Raquel är ju en light-version av Filip Forsberg skulle jag säga. Alltså en väldigt en skillad ytter som kan göra saker, inte behöver powerplay-tid. Han är också väldigt billig, som du var inne på, så att han kommer de att få förfrågningar kring på deadline. Så där kan jag tänka mig att de är lite mer benägna att lyssna på bud faktiskt. Men vi får se vart det tar vägen. Okej, har jag tid att säga ett namn till då? Som verkligen kittlar mig.
Ja, det har du. Det har du. Du får 90 sekunder.
Okej, då...
Lika lång tid som du fick för att promota NHL-sändningen i helgen.
Då slänger jag ut Gustav Nyqvist som vi inte har pratat mycket om den här säsongen. Som gör ett väldigt bra år i Columbus. Jag har haft otur med skador de senaste åren. Men är liksom på väg mot 20 kassa, 40 mål i alla fall. Jättebra i boxplay. Den här respekterade veteranen som liksom har en bra attityd och allt det där. Han har ju det här året och ett år till på ett kontrakt som är värt 5,5 per säsong. Och jag skulle kunna se honom som en sån där, som är mer populärt nu, att lag tradar för spelare med ett år kvar så att de får två slutspel med dem. Förmodligen skulle det krävas att Columbus behöll lite av lönen, men är de beredda att göra det, då tror jag att de kan få, då tror jag att Nyqvist faktiskt kan locka ganska mycket intresse.
Men innan vi säger tack och hej helt och hållet för det här svensk fönstret som vi har haft, så sett vad Gustav Nyqvist har gjort, OS-silver, VM-guld, det börjar väl närma sig 10 säsonger i NHL, nu har jag inte det på raka arm här, men är han vår mest anonyma NHL-svensk sett till vad han har i sin meritlista?
Ja, men det, ja, jag förstår vad du menar med det. Det är väl den här klassiska grejen, alltså du som, vi som var på mediasvängen märker det, att har spelaren inte ett tydligt svenskt lag, jag menar Nyqvist drog tidigt, Rakell ett exempel på det, någon som drog tidigt, Rasmus Sandin är ett bra exempel på det också, som inte riktigt är associerad med någon svensk klubb på det sättet, givet en väldigt bra spelare som jag var inne på tidigare. Den här.
Fast han var ju smart nog att välja stora anrika klubbar under junioråren, både Brynäs och Modo.
Ja, men det handlar inte om vart du spelar, det handlar om, nej, om fansen känner att du är vår spelare.
Och att du eventuellt kan återvända till oss, typ.
Ja, lite det, men om du verkligen har den här grejen. Att Rasmus var för kort tid i båda klubbarna för att liksom verkligen ja, liksom associera det. Det är samma som William, kan... eller bröderna Nylander har ju varit i olika svenska klubbar, men jag tänkte att det är någon svensk klubb som riktigt claimar dem. Och det är
verkligen... SSK!
Ja. Ja, men om du jämför då, om vi tar en spelare som, vi tar Filip till exempel, som är ju väldigt populär, alltså drar mycket intresse, så tror jag att han hjälps väldigt mycket av att han är liksom en urläxing. Och att de, alla känner att det här, alla där i Dalarna känner att det här är vår kille liksom.
100%.
Så att det kan ju spela in lite med Nyqvist som inte heller har en, han drog ju också tidigt och inte har en så här tydlig.
Alltså även om man tänker typ Mika Zibanejad med hans Djurgårdskoppling. Sen tror jag att JVM 2012 stärker hans aktier enormt mycket också. Men han är ju ofta hemma i Stockholm och har pratat om att spela för Djurgården igen. Så att det går väl att dra någon slags liknelse med Filip där.
Absolut.
Okej, men då sätter vi den rubriken av Gustav Nyqvist, den mest anonyma NHL-svenskan vi har.
Ja, kanske i förhållande till prestation i alla fall.
Ja, men hör ni alla lyssnare, nu blir det statistiktungt faktiskt. För vi börjar ju närma oss upploppet av grundserien i NHL. Och då är det alltid intressant tycker jag att titta till mål och poängkolumnen. Och kanske börja spåna i vilka som taktar mot 50 baljor och 100 poäng. Det är ju den här, de två magiska gränserna, Jonta, i NHL.
Ja, det är ju det, och jag tror att vi kommer få ett gäng spelare som når dit den här säsongen.
Ja, alltså det här ämnet ämnar ju till att identifiera hur många spelare som når 50 mål och 100 poäng, och det är du som sitter inne på svaren. Men jag kan lite kort i alla fall för alla lyssnare så att vi har koll på det, så är det just nu 4 spelare som är på väg mot 50 mål om man ser till deras snitt. Och det är Auston Matthews, Leon Draisaitl, Chris Kreider och Alexander Ovechkin. Så vi kanske ska börja med målen då, Jonta. Och se vilka som är värdiga att nå upp i 50 mål.
Ja. Jag tror att... men så här, lite kontext bara först och främst. Jag gick tillbaka och kollade den senaste säsongen, hela säsongen, 18-19. Då vi hade... 2 50-målsskyttar.
Ja.
Precis. Ovechkin och Draisaitl. Och sedan året efter 1920 så tror jag vi hade förmodligen haft 3. Den säsongen tog slut med ungefär dussinet matcher kvar och då hade Ovechkin och Pasta 48 och Matthews hade 47. Så att de hade nått dit.
Var hade vi landat på Conor McDavids 2021 säsong där? Hade han nått upp i 60 mål tror du? 65 till och med?
Jag tog bort den säsongen för att det var för få matcher.
Han hade ju sinnessjukt poängsnitt.
Precis, men när det är så få matcher så kan man inte, då tycker jag att de här snitten blir ganska ointressanta. Ja, någonstans där, när vi är uppe på 70 som vi var 1920, då kan man ändå ta med sig någonting av det. Så att någonstans så känner man att ja, men alltså 2-3 50 målskyttar per säsong är rimligt nu, och nu har vi ett lite högre målsnitt så här långt i alla fall den här säsongen jämfört med tidigare. Det blir inte jättestor skillnad över 82 matcher. Om man jämför med till exempel 18-19 så är det 5 mål per match och lag. Men det är klart att av de 5 målen så kommer nog någon av de här spelarna att göra minst ett av de målen. Och det är ju snitt i ligan att de mest offensiva lagen kommer göra mer än 5 mål per match också. Så att, totalt, eller 5 mål per säsong. Så att, det är inte helt oväsentligt heller att målsnittet är upp lite grann. Men med det sagt, det är rimligt att förvänta sig åtminstone en 2-3 50 målsskyttar. Jag är ganska övertygad om att Matthews grejer det. Han behöver 16 mål de sista 32 matcherna, så att ett mål varannan match, det kommer han att
14.
Han har inte gjort 5.
14.
Jag gjorde de här inför i går. Så att de här siffrorna, ta med en nypa salt. Jag orkar inte kliva upp i morse och göra det.
Vi kan ju förtydliga det igen att vi spelar in där fredag den 25 februari, så alla vet.
Precis.
Det.
Nu har ju Matthews gjort 2 mål till då. Så att de behöver ju bara 14. På 31 matcher. Och det, tack Adam, mycket bra. Han kommer att greja det. Han har inte gjort 50 heller, vilket är sjukt. Så att han kommer att jaga det. 100% han kommer att greja det. Draisaitl kommer också klara det. Han behöver 15 till. Sen blir det lite svårare.
Det är nu det blir intressant, Kreider och Ovechkin. För ska vi börja med Ovechkin så var han ju sinnessjukt bra i höstas och bar ju Washington. Men ser man till hans trend senaste veckorna här, så gör ju inte han lika många mål längre.
Nej. Han går ju precis mot 50 jämnt nu, så det kommer bli tight för honom. Man känner ju Ovechkin, som man vet att han kommer att jaga det. Det som talar för honom är att hans skottprocent är ganska låg. 13-8 är liksom inget speciellt alls. Den är ju fullt hållbar att han ska hålla i det. Och det som talar ännu mer för honom är väl att de har haft så pass dåligt PP. Och där undrar man om de inte kan lyfta lite. 8 powerplay-mål så här långt är inte, det är verkligen inte någon enorm siffra för Ovechkin. Så att han bör också klara det.
Okej, så då är vi uppe på 3. Och då är frågan, nej, vet du vad, jag ska live-quizza dig här. Vet du den senaste NHL-säsongen som vi hade 3 50-målsskyttar?
Jag skulle gissa att det hände ju garanterat 0506.
Har det hänt? Korrekt.
Hände det 0708 skulle jag kunna tänka mig att det hände också. Men då är frågan, hade vi någon säsong där 11-12, då gjorde jag Malkin det förmodligen. Och Ovechkin gjorde det. Var det någon till som jag glömde bort som gjorde det? Ja, jag säger 11-12.
Ovechkin gjorde det inte. Ovechkin gjorde inte 11-12. Stamkos Malkin var det då. Mm-hmm. Senaste gången vi hade en 60-målsskytt. Men,
ja, men jag säger du var ju där.
Ja, men det, du har ju rätt i att det var 3 50-målsskyttar då, i Ovechkin, Kovalchuk och Ginla. Men det hände faktiskt en säsong, eller 2 säsonger senare, när Crosby, Stamkos och Ovechkin var uppe på 50.
Bra spelare.
Så att ja, men det är 13 år sedan. Sen tycker jag att 25-26 säsongen där, som du nämnde, det var ju 5 spelare som faktiskt nådde den där magiska gränsen då. Och det här är väl den sämsta 50-målsskytten vi har haft, med all respekt för honom. Men att Jonathan Chicho vann skytteligan efter det året som han hade i Sverige med, det var väl HV71 han var i under lockout-säsongen.
Ja, så går det när man spelar med en, den generationens bästa playmaker i sin prime.
Med var det Thornton han spelade med då, eller?
Jajamän, det där var ju Thornton-effekten, så det bara sjöng om det.
Ja, men då fick vi nämna Jonathan Chicho här också. Det var väl kul, tycker jag.
Jag tror att vi kan
Chris Kreider.
4 den här säsongen. Vi kommer att få 3, säger jag. Kanske 4.
Och är det Kreider som är 4 då?
Nej, jag tror inte det. Eller jag tror så här, han är trendig mot 54 nu, men jag är inte säker på att han grejer det. Alltså, han är ju uppe på över 20 skottprocent och allt det där. Och jag blir inte förvånad om det blir ett litet dyk för honom här. Att det är ändå mycket hockey kvar att spela. Och ja, jag är inte helt
samtidigt
säker
på den här grejen. De har ju verkligen hittat någonting där i första kedjan med Mika Zibanejad och Alexis Lafreniere. Och även Rangers powerplay är ju riktigt, riktigt bra med Panarin och Fox på blå linjen. Så att det finns ju ändå förutsättningar för att nå dit.
Absolut.
Helt klart.
Återigen, han är vi är ju mer än halvvägs in på säsongen och han har ju ett snitt som går mot 50. Men det är väldigt svårt, han ska vara frisk också. Min magkänsla är att han inte grejer det faktiskt.
Ja, och då är det ju några som just i detta läge i alla fall inte på väg mot 50 om man ser till snittet över hela säsongen. Men ser du Kyle Connor eller Alex DeBrincat, David Pastrnak, Connor McDavid, Filip Forsberg kanske man ska nämna. Är det någon av dem som når upp i 50?
Ja, men om jag ska ta ut en av dem den jag tror på mest så är det nog faktiskt Pasta. Han är ju inte på väg dit nu. Jag tror att han har ett snitt för 44 mål. Men,
ja,
men där känner jag att nummer ett, om vi bara börjar så enkelt som i skottprocenten, 12,3 igår när jag kollade upp det. Det är ju under hans karriärsnitt på 14. Och jag menar, han har haft, nu sköt han 11 i fjol, vilket var sådär, men innan dess så sköt han 17, 16, 14 plus då. Så att han är ju en spelare som kan liksom konsekvent skjuta ganska högt över genomsnitt i ligan, såklart, på grund av att han är ganska bra på att skjuta, vilket de flesta som lyssnar på det här känner till. Och han har inte heller nått 50, så att han tror jag skulle kunna jaga det lite grann, att det spelar roll för honom. Så i Pasta, så där tror jag faktiskt att det, han skulle kunna vara, få liksom en sån här raketform sista en, två månader och gasa på. Men summa summarum så tänker jag att Dreisaitl och Matthews känns givna. Kreider och Ovechkin, Pasta känns, alla tre kommer inte grejer det. Men en av dem borde göra det, och kanske två. Jag tror inte Connor.
är du förnamns?
Nej, men jag är
relation med honom.
Efternamn med Kyle däremot.
Jaså.
Kyle Connor.
Ja, absolut. Snyggt. Ja. Jag tänkte direkt på när man hör Connor, då tänker man på McDavid.
Ja. Det är svårt, ja. Och du får inte missa några matcher heller, så att jag säger att
jag tror mer att det är svårt att tyda dig.
Ja, nej. Jag säger att vi får tre, bör det bli, det kan bli fyra.
Okej, okay. Ja, men det är kul. Sen, nu har vi pratat väldigt mycket om Filip Forsberg i det här avsnittet, men just nu, trots att han har missat många matcher den här säsongen, så går han emot karriärsbästa. Han har ju som bäst gjort 33 mål under en NHL-säsong. Skulle han fortsätta takta det han gör just nu, då kommer han upp i 46, vilket är en otrolig bedrift egentligen med tanke på hur länge han har varit borta. Och hade han spelat i två matcher, undrar om inte det här hade varit hans första 50-målssäsong då.
Nej.
Nej, säger du. Men det kanske i alla fall fanns potential för det.
Nah. Jag har sagt det här i några år nu. Alltså, med all respekt för Filip, alltså, en fantastisk spelare, men han, jag tror inte han gör 50 mål. Alltså, det finns ingen som tyder på att han ska vara, möjligtvis om han skulle ha blivit liksom en exceptionell powerplay-spelare, men
var inte det din gamla poddkollega och vår gode vän Linus Hugossons eviga käpphäst, Filip Forsberg till 50?
Mm, och jag sköt ju ner den. Och jag gör det fortfarande. Jag tror att han kan göra 40 år och det skulle vara fantastiskt. Men återigen, jag menar, vi pratade om spelare som, alltså absolut, om man hade spelat med typ i Edmonton, då hade han kunnat göra det. Men jag upplever Filip som lite för mycket av en kreatör för att vara en 50-målsskytt. Han är lite för mycket av en pucktransportör och lite för lite opportunist runt kassen kanske. Vilket jag inte behöver tycka är sämre.
Jag har ju sagt det förr, jag tycker att han har lite centerlika egenskaper med hur han transporterar puck från egen zon och ansvaret han tar i båda riktningarna och så.
Precis.
Det är lite klassiskt ytterforward.
Nej, så för mig är inte han en typisk 50-målsskytt. Och jag menar återigen, vi är ändå förbi hans offensiva prime, och som du var inne på, han har inte ens nått 40, så liksom rent sannolikmässigt så att han ska göra 50, det tror jag inte. Och nu, han drivs ju av enorma procenter, jag vet inte, jag tror han ligger på över 23 nu i skottprocent, vilket är väldigt högt. Så att han skulle hålla det tempot över 82 matcher, tror jag inte.
Nej, vi skjuter ner det, och sen säger vi att det blir tre, kanske fyra som når 50 mål, och då är frågan hur många når upp i 100 poäng. Och när jag tittade på det här igår, Jonta, sa jag för mig att det var 9 stycken spelare som trendade mot tresiffrigt. Det kommer inte vara så många som klarar av det. Men är vi uppe på 5 i alla fall när vi avrundar grundserien?
Ja, det tror jag. Jag tror att vi kan vara uppe på mer också. Alltså, ja, nu ska du få lite siffror här igen. Att 18-19, den säsongen vi kollat på senast, då hade vi 600 poängspelare och dessutom 2 på 99. 19-20 så var det 6 stycken som höll.
Kanske inte så är så orimligt med 9 stycken ändå. Jag sköt ju ner det direkt.
Men... Ja, det är omöjligt är det inte, men jag tror att 5 känns som ett absolut minimum. Och jag tror att det kan vara alltså fler än så. Men om vi ska börja med de givna då. Så för mig så tycker jag att vi har 4 givna i McDavid, Draisaitl, Huber och Matthews. Det känner mig ganska trygg att de kommer klara det.
Jag säger inte emot, absolut inte.
Och jag känner inte att vi behöver prata om dem faktiskt.
Nej, absolut inte. Det är väl mer intressant att prata typ om Nazem Kadri och Johnny Gaudreau och ja, Alex Ovechkin har vi haft under målsegmentet, men han skulle man kunna nämna där också. Annan rysk, Kirill Kaprizov, går emot sin bästa säsong någonsin.
Precis. Kaprizov tror jag har goda möjligheter att klara det.
Mikko Rantanen har ju smyger med lite så här, inte lyft fram som en av sina bästa säsonger, men jag menar, han har 61 poäng hittills.
Precis. Rantanen, om vi säger så här då, för att prata lite tydliga siffror. Rantanen behöver ju 39 poäng de sista 31 matcherna för 100. Jag tror att han grejer det. Det känns inte alls orimligt. De har ju haft enorm utdelning i 5-5. Jag tror de skjuter över 12% på honom på isen, vilket är väldigt högt. Men då är det också ligans bästa kedja, så de kommer att ligga högt. Och då ska vi också komma ihåg att McKinnon har varit borta en del. Med McKinnon tillbaka så kommer ju Rantanens produktion att få en boost av det. Sedan, en grej som är helt sjuk är att de bara är 10 ligan i powerplay. De är liksom 23,4%. Den tror jag definitivt kommer att gå upp, och mycket går via Rantanen där. Så att jag tror att Rantanen har en god möjlighet att klara det. Jag tror att han faktiskt har en bättre chans än Kadri, även fast han ligger före honom med några poäng här. Kadri behöver jag 36.
Ja, Kadri leder ju deras interna poängliga, ska vi säga.
Det gör han. Han är väl 4 eller 5 i totala poängliga. Men, de har haft jättehög utdelning med honom på isen. Jag tror att den kommer att droppa lite. Framförallt nu åt McKinnon, om han då spelar så tar han väldigt mycket istid. Kadri hade ju en väldigt hög poängproduktion när han har spelat med Rantanen och Landeskog.
Alltså ett namn som jag reagerar på om vi ser till topp 10 i poängligan, det är JT Miller. Och för att kanske knyta an till det vi har pratat om tidigare i podden med trader och sånt, så är ju han ju högvilt inför deadline. Så han kanske väldigt mycket om att han ska skeppas iväg från Canucks. Hur tror du att det skulle kunna påverka hans poängskörd om han skulle lämna Vancouver?
Förmodligen en boost. Han skulle komma in råtaggad i ett nytt lag med mycket att bevisa. Om det räcker till 100 poäng vet jag inte. Han är inte på väg dit nu. Men ja, det är klart. Tänk att han hamnar liksom i Edmonton. Ja. Jo, det, jag säger nej på honom. Det är för mycket tänk om där, men det är inte omöjligt.
Nej.
Jag tror att om vi ska prata spelare som jag tror mer på, jag tror att Akari 36 på 31, det som är kvar, jag tror inte att han grejer det faktiskt. Och då gäller det att han ska spela alla matcher också. Det är svårt, han spelar ändå i andra kedjan liksom. Det är svårt att hålla ett poäng per match i en andra kedja, även om han spelar det här första powerplayet. Och där är ju samma sak, att han spelar en position i slottet där inte lika mycket går igenom honom. Så att om man ska prata spelare som plockar upp poäng i powerplay, så tror jag att Rantanen liksom kommer att få fler, om vi då kallar det för gratispoäng i powerplay, än vad Kadri kommer att få.
Mm. Det här är kanske lite long-fetched, men en dark horse här kanske...
Long-fetched?
Ja, jag vet inte varför. Jag kände att det passade bra.
Nu kör vi mycket svängelse. Ja,
ja, men jag tänker att det passar rätt bra med tanke på att du körde flippa och så vidare tidigare, så kände jag att det är okej. Men Artemi Panarin, är inte det en dark horse att faktiskt kunna gå mot 100 poäng? Om man ser till toppen av poängligan så har han spelat färre matcher. Han har poängsnitt på 1,20. Spelat Red Rangers som har varit bra också på slutet.
Ja, men mycket bra spaning. Panarin är den enda spelaren jag har plockat ut som inte trendar mot 100 poäng, som jag tror faktiskt kan nå dit ändå till slut.
Kul, vi har ju inte snackat upp oss innan, det ska vi säga, det gör vi aldrig.
Han har ju ett 94 poängsnitt just nu. Baserat, eller så här, han håller ett 100 poängs tempo, men han har ju missat 5 matcher, så att han skulle komma in på 94 om man höll det här tempot. Så att det som är med honom är väl att han har ett sjukt produktionstempo i powerplay, så det känns ju inte, där kanske han droppar lite, men däremot väldigt dålig utdelning i 5-5, där han liksom konsekvent har haft en bra inverkan på skottprocenten. Det finns ju ett fåtal spelare som kan påverka skottprocenten för deras lag som helhet när de är på isen. Jag tror att Panarin definitivt är en sån. Han är under 10 nu och där ska han inte vara. Och det syns ju också. Han har legat över 3 poäng per 60 i 5 per 60 då per timme. Nu är han nere på 2,2. Det här blir väldigt mycket siffror. Jag tror att Panarin skulle kunna gasa på här och faktiskt nå i kapp till 100.
Ja, snyggt. Det här är långsökt, men jag ställer frågan ändå för jag tycker det är ganska kul att sitta och fundera över. Någon back som kan vara nära 100? Om vi tänker Roman Josi, Cale Makar, Victor Hedman, Adam Fox, alltså de som är där uppe och slåss i backarnas poängliga. Är det någon som ens kommer vara nära 100, tror du?
Nej.
Jag tänker Makar, alltså jag tror inte heller det, men Makar skulle mycket väl kunna vara upp mot 85 pinnar. 90 kanske till och med.
Ja, det skulle han kunna, men 100 är för svårt. Alltså, då skulle han. Mm. Han har ju missat någon match och sådär. Och Jose, ja, Makar är ju den bästa gissningen. Men alltså.
De andra ligger ju på typ en poäng per match. Makar är ju över det. Han är ju uppe på Fanari-nivå nästan.
Mm. Ja, han håller ju inte det nu. Jag tror att i Makars fall, för att han ska greja det, så skulle det krävas dels att han spelar hela säsongen och dels att han Colorado också verkligen har ett bättre powerplay den säsongen han spelar. Men säg att Colorado skulle liksom, de har ju manskapet för att ha ett liksom 28-29% powerplay över en hel säsong. Skulle de ha det, och Makars skulle vara frisk hela säsongen, då skulle han kunna utmana på 100 poäng. Vilket är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Men vi ber om ursäkt alla lyssnare som tycker att det här blev alldeles för mycket siffror hit och dit. Men vi avslutar faktiskt med en sådan från Jonta, för jag vill ha hur många som vi kommer se har nått 100 när vi har spelat klart grundserien.
Ja, men då ska vi räkna då. Vi har de 4 givna. McDavid, Dreisaitl, Huberdeau och Matthews. Förutsatt inga skador. Jag tror att Gaudreau kommer klara det. Vi hann inte prata om honom, men jag tror att han grejer det. Någon av Colorado-killarna, 6. Någon av ryssarna, Kaprizov, Panarin. Jag tror inte Ovechkin gör det, men vi kan väl slänga in honom i ryssarna eftersom han är ryss. Så då är vi uppe i 7, va?
För de som inte har koll på det. Ovechkin är ryss. Ja. Ja, då är vi uppe på 7, va? Yes. 8 om vi slänger in 2 ryssarna.
Mm. Ja, men någon av de här kommer ju skada sig också. Och missa lite matcher, så att det får man räkna. Jag säger 7. Vi får 7.
Okej. Och du sa 3, maximalt 4 50-målsskyttar.
Ja, men jag säger 3 och 7 då.
Ja, snyggt. Då summerar vi det. Jag tror att det var i förra avsnittet vi diskuterade din pissstreak mellan Sundsvall och Övik, och jag fick för mig att det var 6 gånger som du hade stannat till för att lätta på trycket. Det var väl 2, va? 3?
2.
Men vi är ju uppe på de siffrorna, eftersom vi pratar mycket siffror i det här avsnittet, när det kommer till att lätta på trycket i det här avsnittet. Shit, vad jag snurrar till det där, kände jag. Oh. Jag sa typ samma sak 3 gånger. Oh. Jag skyller på någon jetlag. Får jag göra det?
Absolut.
Okej. Okej, snurrigt värre just nu. Vi har testet kvar innan vi säger hej då till alla lyssnare. Kul förra gången, tycker jag, Jonta, för då var det de europeiska kaptenerna som jag skulle pricka. Och det är många lyssnare som både har mejlat och skickat DM på sociala medier att de nådde upp i 3, 4, 5 namn. Det var ingen som prickade 6 av 6, och det gjorde mig lite glad faktiskt, eftersom att jag bara nådde 4. Så jag är inte ensam. Men jag tyckte att du hade en lagom nivå på det testet.
Ja, jag har 2 test här. En som är lite svår. Men det andra tror jag är lite lättare. Och den knyter an till dagens tema. Så att jag tror vi kommer att köra på den. Har du förberett skrivmaterial?
Första gången faktiskt den här säsongen som jag tagit fram både papper och penna. Och jag är glad och tacksam över att du väljer det lätta testet, med tanke på att jag sitter inne på en 41 timmars resa från Peking. Så att jag behöver all hjälp jag kan få under de här 90 sekunderna. För det är ju förutsättningarna, ska vi säga, till alla.
Precis,
lyssnare.
Det som kommer vara nu är att jag kommer att söka 10 namn idag. Och man får då gissa på upp till 10, men inte mer än så. Har man fler än 10 namn nedskrivna så får man diska sig själv. Det kommer att finnas vissa av de här kommer att liksom ha varit två gånger ha uppnått den här briften mer än en gång. Men jag söker alltså spelare som har gjort det minst en gång. Och sen om jag har gjort det fler eller inte spelar det egentligen ingen roll.
Okej.
Ja, det kommer bli tydligt när jag säger vad det är vi söker. Jag vill bara ge alla förutsättningar först att det inte är några som helst konstigheter. Ja. Jag kan också säga då för att sätta liksom nivån här så tror jag att du kommer garanterat att nå 50%. Du kommer sätta hälften. Mm-hmm. Det tar jag påstå. Undrar om du kommer att sätta alla, men jag tror att någon lyssnare kommer att gå 10 för 10 på den här faktiskt.
Ja, men det är bra.
Den är, ja.
Vi ska ha någon som pikar här.
Men det är ju som sagt 10 namn på 90 sekunder, så det är en liten tidspress också.
Ja, det är absolut.
Okej, okay. Ska vi göra oss redo då?
Ja, men det kan vi göra.
Så här är det. Det finns 10 svenska spelare som någon gång under sin karriär har gjort 100 poäng på en NHL-säsong. Vilka är de? Varsågod.
Ja, tack. Okej.
Då kan jag då passa på att psyka Adam med lite hisspik och berätta att som ni säkert har koll så finns det bara en svensk som har gjort 50 mål. Den har ju de flesta koll på. Men 10 stycken alltså fick jag ihop som har nått 100 poäng på en säsong. Oj, spännande. Adam kan. Det här kanske är psykande även för er som lyssnar.
Dina knapptryck där kan vi radera, va?
Fokusera du.
Det är svårt att göra. Hur många har jag nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oj, 8 redan. Adam går för fullt. Och det är ju så att du har hela halvminuten kvar där. Så att du har gott om tid på att sätta de sista två.
Varför står det helt stilla nu? Oh. Ja, jag tror att jag tror inte jag kommer längre så här.
Bra, för att jag har gått över tiden här. Paus, stopp.
Okej. Okay. Ja, Simon får lösa det här på något sätt med klockan som slutar och gången man hör.
Ja, vi är i mål.
Mm. Ja, då är det väl bara för mig att börja rabbla här då.
Ja.
Ja, Mats Sundin.
Ja.
Sedin och Sedin.
Ja, ja.
Forsberg.
Ja.
Marcus Näslund.
Ja.
Sen vill jag säga att Bäckis har en 100 poäng säsong.
Jajamän, snyggt.
Mm. Det är nu det börjar bli lite svårt här. Daniel Alfredsson.
Ja.
Mm. Hur många har jag nu? Vi ska säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi sa jag 7 stycken.
Mm. Du har 3 kvar.
Ja, exakt.
Och det är 3 namn kvar på listan.
Ja, det är det här. Jag har Kenta Nilsson.
Jajamän.
Mm. Sen tror jag att... Så här, om jag ska försöka förklara hur jag tänkte här. Jag har inte med Håkan Loob. Jag tror att många får för sig att han nådde 100 bara för att han gjorde 50 mål. Men jag vill säga att han inte var där uppe och snurrad utan att han var typ på 95 eller något. Så jag har inte haft med Loob utan jag har istället de två sista namnen då är Mats Näslund och Henrik Zetterberg.
Du har det helt rätt på Mats Näslund och fel på Zetta.
Ja, det var ju segt.
Så 9 av 10.
Ja, det är jag nöjd över faktiskt.
Och rätt svar på nummer 10 hade varit... Håkan Loob.
Nej, skämtar du? Ja. Det var så uppenbart alltså.
Okej. Nu kan du få ta lite stilpoäng här då.
Ja.
Vilka är de enda två som har gjort det två gånger?
Som har haft 100 poäng över, två gånger.
Mm.
Ja, men Forsberg säger vi där då.
Ja, Peter.
Peter. Sen borde det väl kunna... Är det Kenta Nilsson eller Mats Sundin? Det är någon av dem, tror jag. Vi kör Sundin då.
Det var Kenta.
Ja, det var Kenta. Okay.
Vem har den högsta totalen?
Det är Kenta Nilsson, va?
Jajamän.
Mm. Han har väl, är det 123, 121?
131.
Oj, så pass.
Mm.
Ja. Ja, men 9 av 10, det stör mig nu att jag tänkte så där om Loob.
Ja, jag har ju bara 100 poängs spelaren här. Jag tror att Zeta, han har ju varit på 90, typ 97 eller någonting.
Ja.
Han har varit nära.
Mm. Ja, jag var väldigt osäker på Zeta. Det var det sista namnet jag skrev ner också, faktiskt.
Ja, men jag är imponerad.
Ja, det är kul.
Att du tog... Mats Näsen är ju en liten...
Men den tacklade jag in från sidan.
Den är lätt att glömma bort. Och Bäckis har du rätt i. Han är ju den som har grejer med minst marginal. 101 poäng.
Mm. Mm. Och det var ganska tidigt i hans karriär, va?
Ja, det var det typ, det var typ andra säsongen. Och sånt där. Men ja, ofta kom ju det. Alltså jag menar, Foppas bästa säsong, han är tvåa för övrigt, 116. Det var hans andra säsong i ligan. Mm. Sudden gjorde 114 poäng. Det var ganska tidigt i hans karriär också.
Hade inte han en 100 poäng säsong med Quebec? Eller var båda med Toronto?
Nej, det här, han har bara en. Men det här, ja, vill jag säga, det här var ju mycket bättre. Nu ska jag dubbelkolla, men det här vill jag säga att det var 92-93.
Ja, exakt.
Det här är så sjukt, för Sudden blev ju typ så här, undrar man ens var topp 10 poängligan det året. Det var ju en helt sjuk säsong.
Men var det Sällenäs
rookie-år? Precis, 92-93. Det är ju liksom den sjukaste säsongen någonsin, brukar man säga. Då hade han 114 poäng för Quebec. Nu ska jag ska kolla upp det här nu.
Gör det.
Medans du...
Ja, men den säsongen 92-93, vi har ju pratat om 50-målsskyttar. Jag vill säga att det var, ja, men typ 12 stycken som var över 50 mål. Det året.
Du är väldigt bra på det. Det var 14
50-målsskyttar.
Typ ja, 14 stycken.
Ja, det var så många.
Mm. Det är alltså, så du gjorde 47 mål och var 17 i poängliga. Eller
ja, och men det ska man väl säga om Loobs 50-målssäsong också. Var inte han typ såhär 9 i målligan där det året?
Ja, 6 vill jag säga att han var, tror jag, om jag minns rätt.
Ja, okej. Ja.
Så den var, och det är ju, 11 i poängligan.
Ja, det är synd. Men det vi har ju varit inne på det i NHL-kvarten. Det var inte alla som såg det programmet på Expressen förra säsongen som lyssnade på det här. Men att Marcus Näslunds säsong, när han är uppe på 48 under Dead Puck Era, är egentligen mer imponerande än Håkan Loobs 50-målssäsong.
Ja, med all respekt för Loobs säsong, för det är ju en väldigt drift också. Men den säsongen av Marcus är ju med marginal, tycker jag, den mest imponerande liksom målskyttesäsongen en svensk har gjort.
Ja. Jonta, nu är det typ 4 minuter kvar tills jag ska sätta mig en bil på väg till paddelhallen. Tyvärr ska jag inte spela med dig, men jag hoppas att vi gör det nästa vecka när du är tillbaka i Ovik. Vi avslutar med lite svängelst. Jag tycker det passar bra den här gången.
Ja, jag är bara tyst så du får fortsätta med det här.
Nej, men tack för den här gången då.
Ja, men tack själv.
Roliga test som alltid. Det känns som att du har tagit över ansvaret helt och hållet där, och det gör inte mig någonting. Sen kanske jag kuppar in mig någon gång framöver här under testet.
Ja, det är ju trots allt du som bestämmer, så vi får se.
Ja, skicka till adam.johansson@expressen.se eller på sociala medier om ni var med och tävlade den här gången också. För att se hur många ni tog av svenska 100-poängsspelare i NHL. Har du ett slutord eller ska vi bara släppa iväg dem?
Nej, trevlig helg.
Det tittar på Viaplay också i helgen. Det lät lite som att det var typ en skolklass vi hade. Ska vi släppa iväg dem?
Ja, det tycker jag. Här är det soligt i alla fall. Så ut och leker i fina vädret.
Ja, ut och leker. Ja, tack för oss. Vi hörs om en vecka igen när NHL Puls med Jonathan Lindqvist är tillbaka. Puss och kram.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.